God eftermiddag svenskar och välkomna till dagens Svegot den 19 mars 2024. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig Jalle Horn och Magnus Söderman.
God dag.
God eftermiddag.
Hej.
Vill du säga något mer?
Nej, jag bara sa det och så spände jag blicken i dig.
Ja, ja men det är obehagligt.
Jag tänkte att jag skulle få dig på lite.
Till nytillkomna tittare och lyssnare, vi brukar vara mycket konstigare än så här, ta det lugnt. Vi sänder ju live varje tisdag och mitt förslag det är att man prenumererar på vår kanal på YouTube eller Rumble eller D-Live eller Odyssey eller X eller Facebook eller där vi sänder helt enkelt, på alla ställen. Och så liksom gör man sig beredd så att man alltid får notifikationer när det är dags för nya direktsändningar och så vidare.
På en biograf nära dig.
Ja, snart.
Just det. Snart så blir det. Du Dan, jag tänkte göra dig lite självmedveten.
Tack.
Är det så att du är lite sliten? Eller?
Ja, lite.
Tänker
lite.
Att du sa fel i inledningen här. Första gången på typ 3000 program.
Ja, nej,
det är det. Och nu är du lite... Det
brukar vara efter årsmöten.
Ja, är det någonting som du vill... Är det något du vill bekänna inför denna församling?
Ja, jag har varit mycket jobb inför årsmötet.
Ja, nej, det är
jobb under årsmötet.
Det är faktiskt sant, du har jobbat väldigt hårt.
Och nu är det äntligen över.
Ja.
Och det ser ut som att jag kommer vara tvungen att göra det här en gång till.
Ja.
Men vi hade ett väldigt trevligt årsmöte och efterföljande socialt umgänge och sådär.
Man kan ju konstatera att Putin fick 80%. Jalle sa, det är ingen som får så höga siffror. Du fick...
Jag fick ju 100%.
Du fick 100%.
Inte ens du fick det, Magnus, i valet som...
Nej, det var faktiskt en person som
röstade emot som ledamot.
Ja, just det. Ja, det var det. Jag såg någon.
Så, ja, nej, men det är bra. Jag har ju också, hade ju inte heller... Jag är lite som Putin i det att jag såg till att inte någon annan ställde upp.
Mm. Jo, så var det. Det var ju inte.
Han fick ändå bara 80%.
Ja, det är lite sådär. Så att du är vår Putin, kan man säga.
Vår egen...
Vad skriver tecknare? Varför använder ni lappar?
Ja.
Varför lappar menar?
Ja, men det var ju på omröstningen.
Jaha! Ja, men för att det ska bli tydligt. Visuellt tydligt.
Ja. Du tycker det är kul att stå och klippa sådär.
Ja. Vi hade bildstöd helt enkelt. Ja. Det behövs i dessa tider.
Man kör både liksom rop och det där. Så vi har ju blinda och döva och liksom efterblivna medlemmar.
Det är roligt med alla som gjorde upp en lapp och sa nej till en grön lapp.
Det är lite som det här, ja det tycker jag är en bra idé. Absolut, jag håller med. Nej du, det tycker jag inte.
Tänk undra, vem räknar? Jag tror att Teikon aldrig har deltagit på ett typ av årsmöte, va?
Nej, jag tror inte heller.
Man utser ju en rösträknare. Ja. Det är en del av dagordningen. Det står i våra stadgar, defriasverige.se/stadgar. Mm. Vi ska inte ha en utbildning i föreningsdemokrati här, tror jag.
Nej, men alltså en timme föreningsdemokrati hade ju varit lite kul ändå. Ja. Nordkorea vibbar, för övrigt.
Ja, det gör de, ja.
Det vibbar alltid.
men okej, sen skällde jag ut medlemmarna.
Det gjorde du.
För att ingen kandiderade emot mig.
Ja.
För att jag har inte haft någon att göra mig av med ens.
Nej, precis. Alltså, och det är inget kul då. Alltså, om man inte kan få göra som Kim Jong eller Dan Kim Jong eller vad han nu heter, skjuta någon med en kanon för att få fortsätta vara diktator, så jag vet inte. Nej, och jag ställer ju inte upp mot dig liksom, så dum är jag inte. Mig röstar ju folk emot till och med.
Nåväl, vi ska inte hålla på och grotta för mycket i det där. Det kommer komma en podd till medlemmarna från vårdkasen. Här var det Lider, där vi kommer prata lite om årsmötet och sådär. Det blev ju en del förändringar i stadgarna och så. Precis som Putin ändrade ju grundlagen i Ryssland så han kunde sitta längre. Ja.
Precis. Det har hänt en del förändringar.
Så du har nu ändrat så att du inte kan sitta längre.
Nej, precis. Ordförande får max väljas extra gånger. Hur många nu är?
Fan, den skulle inte röstas igenom. Ingen skulle gå med på den förändringen. Ingen alls. Idel röda lappar.
Du får göra revolution. Jag avgår.
Går inte, han kan inte avgå. Ni skulle inte släppa ut honom.
Nej, det är ett hårt liv man lever.
Det är det.
Men så är det. Mm. Vi ska idag prata om Sveriges underligaste trekant.
Ja, det får man faktiskt säga.
Det är Alice, Ebba och Jimmy. Alltså, alla de namnen känns. Det känns som att det är... Det är någon Bo Widerberg-film.
Ja, alltså jag tänkte så här, Ebba och Alice, det är en så här perfekt 80-talsserie. Liksom.
Eva och Adam fanns det någon som hette?
Ja, men det är så här, Ebba, Alice och Vita stenen eller något. Ja, Ebba, men... Alice och Jimmy tittar. Alltså det kan vara lite olika blandningar där. Men det är en spännande... vad heter det på franska? Men c'est de trois som vi liksom upplever.
C'est de trois, mm. Jo, verkligen. Det är särskilt liksom Jimmy, han är så här, i alla fall var det så på 70-talet med alla sådana som slutade på Johnny och Jimmy och Ronny. Det var en riktig hård arbetarklass. Och så träffade han Ebba och Alice.
Men där har det finns ju det. Det finns ju det. Det finns ju det här. Det finns ju det inslaget här. Att Jimmy, hans arbetarförsvars eller arbetarattacktal på Twitter... ger sig på överklassen i form av Alice Teodorescu.
Rumänska gatubarn.
Ja, precis. Men Ebba då, som har båda tagit dem här till sig. Ja. Ja, men det finns... Alltså, det här kan bli vackert. Det börjar väldigt... Det har börjat väldigt...
Ja, men jag är ju fortfarande hans porrfilms antydan här framför
mig. Du är inne i porrvärlden. Ja, det är inte jag. Jag är inne
Bo
i...
Widerberg gjorde väl inte porrfilm?
Gjorde han inte?
Eller, ja. Det var han som gjorde Mitt liv som hund. Det var väl
en... det ingen porrfilm.
Det var väl inte han som gjorde
det? Nej, det var det inte. Vem var det?
Det var ju han som åkte till USA sen.
Var det han som var peddo?
Okej, jag känner att vi tappar...
Någon av dem var ju peddo.
Vad är det vi pratar om idag egentligen?
Nej, du tänker på han som gjorde filmen G och sådär.
Ja, just det.
Hey, nej, Staffan...
Staffan Heim... Nej, inte... Förlåt, jag... Herregud.
Okej. Bryt.
Jag vill säga, ja, men jag måste säga det här med
Hildebrandt.
Hildebrandt, ja, han var pedo.
Ops, Magnus ansvarig utgivare.
Jag trodde du skulle säga om det här med Jimmy, han heter Jimmy G då, men Jimmy och Conny och sådär, att de flesta sådana slutar på kåken enligt statistiken. Eller inte de flesta, visst, det är att ta i, men att det är ett sånt namn.
Vi får se när SD förbjuds. Då hamnar väl på kåken.
Ja, då, även IE.
Ja, just det.
Vi ska försöka ta det här lite från början, även om jag tror att väldigt få har missat detta spektakel. Det pågår ju i detta nu. Ebba har ju valt att elda på det hela lite grann. Så att... det tar ju sin start här verkligen i då en intervju i Dagens Nyheter med Alice Teodorescu Måwe. Vi har ju pratat om henne tidigare av olika anledningar. Inte minst då när hon blev första namn på KDs lista och medlem i partiet samma dag och sådär. Och det där föregicks ju utav, om vi pratar föreningsdemokrati tidigare, man kan säga föreningsdemokratisk... tveksamhet.
Oh ja,
där medlemmarna då, eller via ombud då på den här partistämman, valde ju att sätta Sara Skyttedal först på listan. Och då gick partistyrelsen in och ändrade det lite senare och sparkade ut henne. Efter man hade inte lyckats få bort henne på demokratiskt vis, då med sin motkandidat David Lega. Och så istället fick man bort Skyttedal då och satte in Teodorescu. Och det där pratade vi om när det var aktuellt. Och nu så hade hon då den här intervjun i Dagens Nyheter som har blivit så omtalad. Och det har ju framförallt då med det hon säger om SD. Och det här förstod nog journalisten också, som då till och med tar det i rubriken. Mm. Alice Teodorescu Måwe : jag har inget gemensamt med SD. Mm. Och vi ska kolla lite på reaktionerna sen. Men vi kan ju bara först kolla... liksom exakt vad det var hon sa här enligt journalisten. Och man berättar lite, det är lite om hennes uppväxt och hur de kom till Sverige från Rumänien och sådär.
Ska vi ta det sen? Eller?
Vill du prata om det? Eller?
Ja, jag vill det. För att jag har ju konstant retat mig på Alice Teodorescu och sedan med Alice Teodorescu Måwe.
Det är alltså samma person.
Visste inte du det?
Nej, och nu kallar vi henne Alice med CE bara för att det är enklast så. Eller Alice CR. Ja, men herregud. Alltså det här att hon kommer dragandes, och det har hon gjort många gånger i sina texter och framträdanden när hon har suttit och liksom försökt föra ut sin åsikt. Vilket hon är ganska dålig på, för att hon är väldigt... Jag skulle nästan bli så här undergiven, alltså väldigt så här tystlåten. Hon har svårt att hävda sig i debatter. Mm. Varför hon har liksom tagits fram av högern. Det passar väl kanske konservativa att lyssna på henne. Just för att de är lika jävla trötta själva. Va? Men hon återkommer ofta till att jag är också invandrare. Jag kom också hit till Sverige och har upplevt det här med invandring och hur det är att vara invandrare och så vidare. Så bara, du är rumän som liksom en av mina stora idoler.
Och han är vikare.
Han är inte rumän. Utan jag tänker på Cornelio Codriano. Ja. Med flera då. Så att du är rumän, du kommer hit för att din far flydde med familj från Ceausescus jävla Rumänien. En kommunistdiktatur. Ni kommer hit för att... Alltså det finns ingen liksom likhet. Och hon är intelligent. Även om Jalle kommer hävda motsatsen här var det lider. Vilket han under morgonmötet sa flera gånger. Hon är dum! men hon är intelligent och hon har liksom gjort sig ett namn. Hon har gjort sin karriär. Hon liksom så. Det finns ju ingen likhet mellan henne och till exempel eller någon annan. Alltså jättebrott Alena eller hennes kusin. Och ändå ska hon liksom använda det här. Och det jag tycker att det irriterar mig. Eller jag vet att det gör det.
Ja. Och jag ska bara läsa här från DN-artikeln då, det som då har blivit, som hela det här kurret handlar om. Det står det så här: hon säger att hon inte delar några åsikter med SD. Även om hon också vill ha en stram migrationspolitik menar hon att bevekelsegrunderna är olika. Jag har inget gemensamt med SD. Jag vill att Sverige ska fortsätta ta emot små allisar. Hon menar att det går om Sverige inte missköter integrationen. Citat, SD står för en annan syn på världen som jag inte delar. Och så står det, i grunden är hon för fri invandring. Och så kommer citat. Det är min grundläggande princip. I den bästa av världar skulle världen vara god. I den näst bästa av världar skulle alla få röra sig helt fritt. Men realiteten sätter stopp, menar hon.
Det här är ju ren gallimatias. Och kan vi bara sönderdela det första hon säger? Jag vill att alltså, det skulle gå att ta emot människor. Integrationen har misslyckats. Men hon vill att vi ska se fler aliser komma till Sverige. Uppenbarligen gick ju integrationen av Alice Teodorescu jävligt bra. Jävligt bra. Så problemet är ju inte integration. Problemet är ju att ta in människor från länder som inte är Rumänien och som inte tillhör kanske en intellektuell del av den rumänska befolkningen. Så hon snackar ju ren dynga rent initialt när hon säger, hon använder sig själv som en utgångspunkt för att säga att jag är för fri invandring. Fri invandring av vad då? Det är liksom, det faller ju bara där.
Ja, men hon är, det faller ju också på... Hon försöker skilja på att det är, men som en princip i den bästa av världar som hon själv givetvis inte tror på, utan bara skulle vara liksom upp i idévärlden eller tankeexperimenten, då skulle dels världen vara god, vad det nu innebär, och dels då skulle alla få röra sig fritt. Men hon vet ju mycket väl att världen inte är sån och aldrig kommer vara sån och aldrig har varit sån och inte ens knappt tänkbart kan vara sån. Alltså är det ju meningslöst att komma med så töntigt en sån töntig utsaga. Och det, utan då visar sig, det gör hon ju bara av någon sorts strategiska syften visar sig. Men kan det ju bara vara då. Eller så inbillar hon sig att hon kan tro det här. Och det blir bara dummare och dummare hur man än gör.
Men jag förstår inte varför hon gör det. Det sa jag ju tidigare när vi pratade också.
Hon säger sen vidare då. Så här står det igen. Det grundläggande anser hon att Sverige ska kunna ta emot människor på flykt. Citat. Jag har tagit illa vid mig när jag har klumpats ihop med personer och politiker som är emot invandring per definition. För det är inte jag. Jag vågar lova att det finns inte en enda politiker, jag vågar inte säga person för det finns alltid en jävla idiot någonstans, som är emot all invandring per definition.
Jag vill vara han.
Men det existerar inte. Jo. Vad är det för jäkla...
Jag vill vara han. Jag vill verkligen.
Men det är ju väderkvarnar som måste slåss mot här.
Ja, visst, det är så dumt.
Det är dumt.
Och det är sällan som det stora problemet har varit små allisar. Som du säger, från liksom så här, en akademisk medelklass i Rumänien som flyr kommunismen på 80-talet. Och liksom, att det är som, men hon pratar om att människor som är på flykt. Bara så här generellt. Problemet har ju inte varit när vi har behövt ta emot våra nordiska eller europeiska grannar. Inte i någon större utsträckning ett problem, åtminstone. Jämfört med såklart när vi börjar ta in människor från Mellanöstern, från Afrika och så vidare. För att problemet är inte integrationen. Problemen är vilken typ av invandrare som kommer.
Just det.
För det där integrationen, det är något så här låtsas magiskt koncept som de liksom... fortfarande på sig ske. Men sen så säger hon vidare då så här. Alice Teodorescu Måwe säger också att det, citat, inte går att förminska, slutcitat, det faktum att SD grundades av nazister och rasister.
Mm. Det är oerhört allvarligt.
Därför undrar hon varför SD-toppar som Jimmy Åkesson, Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson under 1990-talet gick med i ett högerextremt parti. Jag tycker att det är väldigt ologiskt. Om man inte har den sortens uppfattningar, varför går man med i ett parti som har det?
Här blir ju jag faktiskt... Jag blir fundersam på riktigt, för att mig veteligen så Tidöpartierna eller Tidöavtalet är lite ett grundfundament för den regering vi har där KD ingår, där Ebba Busch är vice statsminister. Och nu har vi ett KD-val och jag förstår faktiskt inte, det kan vara att jag också är utarbetad efter helgen och sådär, men jag förstår inte varför hon går till val på att kalla Jimmy Åkesson för kryptonazist. Mm. Mm. Och partiet SD som är större än de där tre jävla partierna tillsammans. Mm. Och som liksom all makt just nu utgår ifrån på detta sätt. Jag kan inte begripa det. Och är det förankrat? Har de ringt Ebba och bara, du, Ebbis, vet du vad jag tänkte? Jag tänkte pissa på Jimmy Åkesson och SD och kalla dem nazister. Och Ebba bara, ja, gumman! Eller var det något jävla kolarus på liksom efter Livets Ords möte, eller vad fan är det som händer?
Alltså det, nej, och det är dessutom det här med nazister hit och dit. Låt oss bara konstatera att flera av dem som drev KD i början också var gamla nazister. Låt oss bara konstatera att Per Lennart Åva var partisekreterare, ja, vår gode vän. Nazisten Per Lennart Å.
Nazisten, precis.
Tidigare aktiv i Nordiska Rikspartiet. Numera sedan 30 år. En av de ledande inom det som hette NPD nu, Die Heimat, som alltså den tyska förbundsrepubliken vill förbjuda. Han var med och drev KD till en början. Mm. Mm. KD grundades som ett nazistparti.
Ja, det gjorde det. Ja,
men absolut. Alltså, det här är så patetiskt. Så här kan man inte hålla på. Det är liksom, men och att hon gör det då. Dessutom när det finns det här i Tidöavtalet att så här
ska vi inte göra.
Så ska vi inte göra. Nej, och det kanske bara gäller de som jobbar i riksdagen då, jag vet inte.
Ja, nej.
Men det är ju väldigt underligt. Och det är just den här, och vi kommer snart till Jimmy svar på det här, för det är just den här också, ja, jag är ju för fri invandring, men just nu ska vi ha strikt migrationspolitik. Och ni som tyckte det, ni som vågade säga det på 90- och 00-talet, när det behövde sägas, och när det inte var så jävla enkelt att komma in i finrummen och säga det. Men eftersom ni inte var i finrummen så var ni nazister, extremister. Hur kunde man ha med er att göra?
Jag tror jag har svaret på varför hon säger de här grejerna. Mm. Och det är en del av den här intervjun. För då lyder så här. Alice Teodorescu Måwe uppger att hon fick frågan av KD-ledaren till lika kompisen Ebba Busch dagen innan. Hon satt sig ner och läste partiprogrammet. När jag läste det så kände jag, det här är ju jag!
Men herregud. Herregud. Månaderna innan hade hon ju pratat och fiskat med Moderaterna för att få ställa upp på deras lista. Ja, så att, nej, och jag bara säger att jag läste, det var i någon kommentar som sa här att ja, nu är hon politiker och det är liksom politiker Alice. Men fortfarande när jag läser intervjun i DN, att hon till exempel också effektivt bashar Bulletin, som ändå har en del läsare, några stycken. Och ändå har några sådana här personer kvar som hon har, för att hon pratar ju om att hon tyckte det var pinsamt att ha varit och figurerat i den kretsen, i den världen. Alltså återigen, det är inte, jag tycker inte att det är politiskt smart det hon håller på med. Det är inte en politiker Alice vill lyssna på, utan det är en, jag vet inte vad det är för Alice.
Men det är smart att säga så här. Det där är ju jag i partiprogrammet. Jag menar, det är ingen som går på något så jävla dumt. Inte ens hon själv tänker.
Men var det inte hon som skrev Moderaternas, inte partiprogram, men det var ju någon sån här plan för hur de skulle få.
Precis. Innan hon lämnade för Bulletin, ja, där hon skulle få 98 000 kronor i månaden, säger hon i den här artikeln. Och sen havererade det och så blev hon jättesur. Och så skäms hon. Hade hon fått 98 000 i månaden och det inte hade havererat, då hade hon ju suttit där nu. Alltså det är så opportunistiskt, rakt upp och ner, som någon skrev. Jag tror fan att de borde behållit Skyttedal alltså.
Ja. Jimmy läste den här intervjun som så många andra av oss. Och äntligen så sa han det som jag tycker att SD borde säga oftare. Just när den här typen av liksom liberaler och som han kallar dem då finborgare beter sig på det här viset. Och han skrev då så här. Apropå ingenting alls. Jag har alltid haft så ofantligt svårt för dessa självgoda finborgare. De som i all sin förnämlighet uttrycker lite lagom realism, men samtidigt är antingen för fina eller för ängsliga för att röra sig utanför det av det vänsterliberala etablissemanget bestämda ramarna. Som istället låter de inte lika fina och värdiga göra grovjobbet, kratta manegen och ta den riktiga skiten för att sen peka finger mot denna oborstade, obildade pöbel i syfte att befästa sin egen position som finare. Ynkligt.
Go arbeta Jimmy.
Ja, men det är ju det här. Vi pratade ju tidigare om Jimmy. Vem är Jimmy egentligen? Är han liksom badtofflorna i husvagnen eller är han en liksom salongsfähig kille? Det här är Jimmy. Han må ha 6-8-12 siffrigt på bankkontot och kunna iklä sig snygga kavajer och kostym.
Det vore jävla coolt alltså.
Vem vet? Han kanske är en blivande Trump med de pengarna han får från partiet som jag läste om. Nej, men hur det än är med den saken så är han ju det han är. Han är den han är. Och när han blir, och jag tror att han är riktigt sur. För att han kan ofta liksom hålla tand för tunga och sådär. Men jag tror att han blir riktigt förbannad på den här lilla hoppan. Han känner det. Men för i helvete, Alice. Och så säger han vad han tycker. Det gör han bra.
Ja, men det är bra. Jag tror det gör lite ont när hon läser det här. Och jag menar, hon blir ju påmind faktiskt någonstans att Tidöavtalet gick ut på att de inte skulle göra så här. Och det första hon gör är att hålla på och sabba det nästan. Hon säger det är omöjligt att samarbeta med dem. För de står för principiellt helt andra saker än vad jag står för. Det är ju omöjligt ju.
Jag såg Fresh Sushi skrev i chatten här. Jimmy har alltid varit politiker. Jag håller inte riktigt med om det. Alltså, det är klart att han alltid på ett sätt har varit politiker. Men han går alltså med i Sverigedemokraterna i mitten på 90-talet. Han är SDU-ordförande långt innan de ens är nära riksdagen. Och han får ta väldigt mycket skit den tiden. De tog över partiledningen 2005. Mm. Det är 2006 de första gången kommer över 1%. Det här är alltså en tid då... Vi kommer prata sen om repressionen som var i slutet av 90-talet, början av 00-talet. För jag tror många som inte var aktiva då inte förstår att det är en helt annan värld än det var idag. Att komma upp som sverigedemokratisk politiker idag är en räkmacka jämfört med hur det var för 25 år sedan. Mm. Och det är därför som jag tror att Jimmy, det är precis som man själv kan känna igen sig i det här när det kommer människor som liksom har varit typ moderater hela livet och så pratar skit om invandringskritiker och nu så här, jag har kommit till insikt och kolla, jag såg det här först för jag sa det 2019 eller någonting, man var okej. Och medan vi och liksom människor till och med innan oss då som på 00, 90, 80, 70, 60-tal visade, kolla, vänta här, sluta med den här politiken, den kommer för oss åt helvete. Och fick ta inte bara liksom social skit för det, utan många fängslades, förlorade sina jobb, fick sina familjer sönderslagna, fast hur många vidare konsekvenser som helst. Och det finns ett spår av det kvar idag. Men det är klart att Jimmy minns också den här tiden. Han minns hur de blev behandlade i Sverigedemokraterna, när de inte kunde hyra några möteslokaler, när de inte fick delta i några debatter alls och så vidare, och de bejögs och så vidare. Det är klart att han är förbannad. Att han blir förbannad på när hon sitter där, Alice, och ska liksom tala illa om dem för att ni gick med ett oanständigt parti.
Nej, och jag menar, visst, han är en politiker och vad du vill, men återigen, som du säger, 94 går han med. Alltså, vi har ju gemensamma... Så, alltså, det var ju, jag vet många som var med i partiet på den tiden, men det var för människor. Jag vet att Jimmy Åkesson inte var
nazist.
Nej. Han har aldrig varit nazist, det vet jag. Jag har aldrig liksom sagt det, han har inte ens tyckt att det är en bra idé.
Nej.
Så är det bara.
Nej, det är exakt de gemensamma vänner jag har, alltså de som var med i partiet där när han började engagera sig. Han tillhörde inte den falangen så att säga.
Utan han ville hela tiden driva SD åt ett annat håll. Men han var ju på alla sätt och vis liksom ogillade politiken och liksom hela den delen. Nej. Så att det finns... Sen behöver inte det betyda någonting. För titta på en sån som Giorgio Meloni som var liksom aktivistisk militant i de här och har blivit vad det har blivit i Italien nu. För att man blir också mer och mer politiserad såklart. Eller politisk tänkande och så vidare. Men jag blir alltid glad när Jimmy i alla fall liksom uttrycker sig på det här sättet.
Nu kan ju faktiskt DN och klipp sönder hennes eller den här intervjun lite för att få fram det här extra noggrant. Och det är de ju inte, det är inte ett otypiskt.
Så kan det ha varit.
Men jag är övertygad om att hon har klantat sig och inser i efterhand att oj, nu råkar jag säga lite dumma saker. Det tror jag nog.
Ebba Busch svarar i sin tur och skriver apropå ingenting. Nej, just det. Så skriver man inte om man står rakryggat för sin sak. Som att ingen fattade vad Jimmy menade. Det var ju snarare ett komiskt grepp bara att säga apropå ingenting. Så här. Alla förstod vad det handlade om. Apropå Jimmy Åkessons kommentar och apropå en del märkliga reaktioner på Alice Teodorescu Måwes stora personporträtt i DN i helgen. Nu ska vi komma ihåg att det här är en personlig vän till Ebba som hon brukar ha vinmiddagar med och sådär. Det är ganska smutsigt bara det att det är hon som blir det här första namnet.
Men jag ber om ursäkt att jag liksom det här med att de skulle dra kol och sådär, det var dumt då. Men jag skäms lite över att jag sa så. Jag tror inte de gör det. Jag tror de är ganska normalt. Jag ber om ursäkt.
Jag skulle nog vilja vara med på en vinmiddag där och käka gott.
Det hade varit trevligt.
Dricka mig full.
Jag bara Alice, sorry.
Ja, men så skriver hon där. Alice är modig, värdeorienterad med hög integritet. Hon är en påminnelse om att borgerligheten gjort sitt. Om borgerligheten gjort sitt för 15 år sedan och fört en verklighetsförankrad migrationspolitik, så hade ett parti som SD med nazistiska rötter in på 90-talet aldrig kommit in i riksdagen. Det är uppenbart att det var en öm tå för vissa företrädare för SD, men jösses vad de riktade sin frustration fel. De har den bakgrund de har. Kom över det nu. Vi har uppenbarligen kunnat göra det. Det är inte samma sak som att vi är samma sak. Det har ni själva skrivit en hel vitbok om.
Stopp här. Stopp, stopp, stopp. Ett. Så här är det. Om man blir förlåten för något, eller att man säger att någon har kommit över något. Mm. Om Jalle gör något dumt mot mig och jag säger jag förlåter dig, min vän. Okay. Då får vi aldrig någonsin igen ta upp detta. Det är borta. Det är dött. Det är liksom, det får inte komma upp. Om man kommer över något, ja, men Jalle, jag har kommit över det här nu. Vi andra har kommit över det här dumma. Liksom. Då är det borta. Mm. Hon säger, och hon är kristen så hon borde veta bättre i den här kontexten. Hon säger att vi andra har kommit över det. Nej, det har ni inte. För hade ni gjort det, Ebba Busch, hade ni verkligen gjort det, då hade du aldrig skrivit så här. Du hade aldrig skrivit så här, för att det här visar att du inte har kommit över det. Och det visar också varför Jimmy Åkesson naturligtvis reagerar när han återigen blir kallad nazist. Vilket du då också gör i detta utspel. Och nu blir det för mig ännu mer konstigt, för att Alice gör det hon gör, men det här kan ens...
Och låt oss bara konstatera då, när hon då ska ta upp på vilket sätt vi har en misslyckad integrationspolitik, tror hon kallar det, när hon ska ta upp exempel på det, och det här säger så mycket om Kristdemokraterna och deras syn på det här. Inte en enda gång tar hon upp problemet för svenskarna med detta. Inte en enda gång tar hon upp problemet med den demografiska förändringen, att vi inte känner oss hemma i vårt eget land och så vidare. Istället så säger hon då, Sverige måste lägga om till mycket restriktiv migrationspolitik som står i relation till integrationskapaciteten. Hon, alltså Alice, är den som likt jag själv satt ett finger i ögat på den borgerlighet som fortfarande tror att bara språk och jobb är lika med lyckad integration. Facit. Fadime Sahindals pappa som mördade sin egen dotter trots svenska kunskaper och ett kneg. Värderingar spelar roll och vissa värderingar måste gälla för att samhällsgemenskapen ska fungera. Vill man bara ha stram migration så kan man rösta på SD. Vill man ha mycket fokus på jobb och numera också svenska så kan man rösta på M. Vill man ha stram migration i relation till integration och en djup förståelse för att jobb, språk och värderingar är avgörande, då är KD alternativet. För det som händer annars, det är alltså att det här underliga med att ha ihjäl sina döttrar, grejen som de håller på med i vissa länder, det kan också börja hända i Sverige då. Det är liksom det är det hon tar upp som problem. Hon skulle kunna ha tagit upp de tusentals svenska flickor som har våldtagits av invandrare. De tusentals, och nu vill jag säger tusentals, men det är förmodligen hundratusentals svenska pojkar som har rånats och förnedrats av invandrargäng. Om de tusentals och åter tusentals svenskar som går ut och inte känner sig ens hemma i sin före detta hemstad för att stadsbilden är så förändrad på grund av politiken. Men nej, det var en kurd som de hade i familjen, de gjorde som kurder alltid gjort. Alltså, och det är så jäkla tamt och dåligt. Det är uselt. Och Sen så här, Alice har själv betalat mycket högt personligt pris för att hon förespråkat en stram migrationslinje. Vadå? Hon alltså blir skyddad av Peter Hjörne och Stampen. Ja. Mm. De tar hennes parti och så vidare. Hon har fått skriva på de stora ledarsidorna. Hon blev erbjuden 98 000 av Bulletino. Mm. Och liksom allt det här. Så vad är det för högt personligt pris att folk har skrivit elaka saker till henne på internet?
Ja, precis. Oj, oj. Jo, men det är väl det matriarkatet Sverige. Det vet vi alla. En kommentar om att du, i det här fallet då en kvinna, är dum i huvudet. Lite efterbliven kanske, eller till och med sådär. Det är ju det värsta som kan hända. Det är ju hart när att, jag menar, nationalister som har fått bilar förstörda, som har fått liksom brandbomber kastade in i sina hem, som blivit mördade och sådär. Jag menar, vad är det när matriarkatet lider av hårda ord? Nej, det är ett fullständigt haveri. Fullständigt haveri. Ja. Jag det är, från den här sidan.
Ja, jag tycker det blir haveri också. Hon försöker ursäkta sig i en lång, lång, lång omständlig, kanske tröttande och tråkig artikel på sin Substack-sida. Mm. Teodorescu. Eller Måve, eller vad man skulle kalla den för. Ja, och där säger hon... Vad hon säger egentligen?
Jaha, jag tappade rubriken bara, i alla fall att hon inte är för fri invandring.
Nej, ja. ATM har ändrat sig nu plötsligt.
Mm. Nej, men vad hon försöker göra är att säga att hon är för en stram invandringspolitik av andra bevekelsegrunder än sverigedemokrater, vilket mynnar ut i, eftersom Åkesson och de är nazister och de är automatiskt onda, så gör SD av onda bevekelsegrunder medan hon gör det av goda minsann. Alltså, förstår ni hur löjligt det blir? Alltså, det blir så patetiskt. Nej, hon har inte visat sig vara den smartaste av tänkare, det måste jag verkligen säga.
Ja, men ska jag återigen då. Jag gör det. Alltså, matriarkatet skiner ju verkligen igenom här. Du har liksom då ATM som, ja, men hon gör bort sig. Lilla gumman, du gjorde bort dig i den intervjun. Det vart inte bra, Alice. Det vart inte bra. Och det insåg ju ni ganska snart. Och du pratade med Ebba. Och Ebba sa, det här var inte bra. Men dumma gubbslämmet ändå, Jimmy Åkesson, som säger såna där saker. Nej, men... Vi gör så att vi går all in på det här. Jag menar, jag har ju ändå fimpat Skyttedal. Det var min gamla bästis. Nu är det min nya bästis i det här bästistiska gänget. Mm. Och så bara, nej, men jag går emot Tidepartiet. Stackars, du vet, när statsministern vaknar upp och bara, vad fan har min vice statsminister gjort nu då? Mm. Vice statsminister. Ganska viktig i det här Tidavtalet. Och så liksom bara fortsätter man att sjunga på, och sen kommer ATM då och tänker att nej, men jag ska skriva en ännu mer förklarande text om att jag egentligen inte alls har varit, trots att Twitter inte ljuger. Det finns ju, vi vet ju vad hon tycker.
Vad tycker vi om att Ebba Busch hänvisar sig själv som eliten? Hon säger det, angående Alice då, när hon fått utstå dödshot för att bana väg för att SD kunnat sitta som eliten vid förhandlingsbordet på Tidö slott. Mm. Ja. Sen så skriver hon så här då. Så här får man inte hålla på. Här drar jag en gräns, så skriver alltså Ebba. Mm. Men jag är inte långsint, och jag kan skilja på sak och person. Nu har jag sagt mitt.
Det är som Barack Obamas gräns i sanden. Ja, men det här är en röd gräns. Ja, nu trädde de över den. Ja, men du, det finns en till efter.
Men jag tycker att det här, att hon skriver då, jag är inte för fri invandring och sådär. Jag måste då hänvisa till vår kollega på Riks, Mira Aksoy, som hon har gjort ett inslag om detta, och där tar hon fram en bra lista. Jag tänkte att istället för att kopiera den så får vi credda och visa det jobb hon har gjort. När hon går igenom då det här med att Alice Teodorescu inte för fri invandring. Mm. Det är väldigt svårt att tro på om man kollar vad Alice Teodorescu själv har sagt de senaste 10-15 åren. Så låt oss bara kolla på det här lite från det här klippet.
Hon har en fiktiv konversation mellan henne själv och vänstern, där hon framställer det som att hon redan 2010 kritiserade den förda migrationspolitiken och att hon då kallades rasist av vänstern och idag hycklare av sverigedemokrater. Men hon är en hycklare av sällan skådat slag, och jag ska visa er precis varför. Kom nu ihåg att hon enligt egen utsago var invandringskritiker redan 2010. Och kritiserade den av Reinfeldt-regeringen förda migrationspolitiken.
Så sista här, då säger hon, jag svävar inte efter fri invandring. Mm. Men innan dess har varje gång fri invandring har nämnts på hennes Twitter, så har det varit, jag är för fri invandring, blanda inte ihop mig med dem där, jag är för fri invandring, jag är för fri invandring. Och sen nu då, efter den här backlashen, ja, då kommer artikeln på hennes Substack. Mm. Nej, jag är inte för fri invandring.
Nej, det är hon inte. Ridå ja. På cirkus ja. Tidö.
Nihilismen segrar.
Men vi får ju se vart det tar vägen någonstans. För det är inte färdigt ännu, tror jag. Ja.
Nej, och som sagt, det finns ju här det som man då bryter mot den här överenskommelsen i tidavtalet om hur man ska tala om varandras högt uppsatta företrädare. Och jag har förstått det som att SD har lämnat in någon typ av protest. De verkar ha något internt system för det där. Mm. Alltså något klagomål då till Kristdemokraterna på officiell väg.
Ja, precis.
Det är svårt att se, och det är så att flera ställde den frågan i chatten. Så, vilken väljare är det man fiskar efter här? Mm. Är det de, för det har ju funnits bland Kristdemokraterna, det finns en viss kristen grupp, äldre kristna, som är mycket missnöjda med att man nu har en striktare migrationspolitik, eller i alla fall talar om en striktare sådan. Att är det den man vill nå? Att få tillbaka Jönköping liksom, eller vad det nu är.
Ja, precis.
Eller är det, för mig blir det, den här typen av uttalanden och att Ebba inte signalerar emot den gör att det är så här, vad är ert existensberättigande ens?
Precis, och det är här man blir fundersam faktiskt. Det kan vara så att Moderaterna har skickat in ATM för att sabba KD. Det kanske är så. Det är en del av det här. Du vet, hon jobbade för dem, hon, ja, vem vet. Jag ser liksom ingen logik i det gör jag inte. Så vad är endgame? Jag förstår att man triangulerar, jag förstår att man säger saker man inte menar, politik går ut på det till stor del. Men det här är helt orimligt. För det finns ingen vettig väljargrupp att signalera till. Vadå, sådana som henne? Är det fokus? Nej, inte ens fokusredaktionen. Jag vet inte vilka hon försöker locka.
Mm. Det är svårt. Hon kan ju blivit hijackad av DN också. Jag såg att det var en tre timmars intervju. Mm. Och det är ju bakat ner till de här 8 sidorna eller vad det är.
Precis, och det är underliga saker som att först hävdar hon att hon inte har sagt det där. Mm. Hon säger att hon inte jag har inget gemensamt med SD. Att det har hon inte sagt, det är bara rubriken. Men det är exakt, om man vill läsa artikeln istället, bara för att gå på rubriken, så läser man artikeln. Det står exakt samma sak i artikeln. Mm. Oops. Ja. Och så här, som du säger, det kan mycket väl vara så att det är illvilligt tolkat liksom, utav journalisten och sådär, men då får man ju säga det.
Mm. Ja, precis.
Och det är inte konstigare med en del.
Ja, i sin Substack-artikel, där klagar den bara på dem inom vänstern som säger att bara för att man är för en stram invandringspolitik så är man inte sverigedemokrat. Mm. Det är hennes försvarstal där. Och det riktar sig mot vänstern i allmänhet på något sätt. Mm. Jag tycker nog att hon borde säga att jag klantar mig och DN var jävligt fräcka och det kanske är för demokratins bästa att någon annan tar den där platsen.
Men Magnus, vi har vad är det nu, 3 månader kvar, inte ens det, till valet till Europaparlamentet. Mm. 5% ungefär behöver man för att komma in eftersom Sverige har färre platser i Europaparlamentet än vad de tyska kristdemokraterna har till exempel. Det är så jäkla absurt.
Det är väldigt absurd.
Jag är för Swexit om jag inte har sagt det. Absolut. Men 5% ungefär behöver hon för att ta en plats i Europaparlamentet. Mm. Kommer hon klara det?
Mm. Det är en bra fråga. Jag tror att efter det här så minskar det nog chanserna. Å andra sidan kanske hon... Nej, jag har svårt att se det, men jag har svårt att se... Ja. Jag har fan svårt att se vad det blir av det där överhuvudtaget. Jag tycker allt är så knepigt just nu. Men jag tror inte att det stärkte hennes position. Det tror jag definitivt inte. För jag tror också att någonstans människor, även sådana som kanske liksom gillar henne någonstans, känner att fan, nu får det vara slut på utlänningar som säger till svenskar att vi inte får finnas. För det är ju vad hon
samtidigt
också säger.
Finns det ju en stor, eller verkar så på internet i alla fall, jag kanske har fel, men en stor bas av liberalkonservativa som liksom, det finns den här kretsen eller de här fansen och det runt allt ifrån liksom Ivar Arpi, Aron Flam, den här sossen som har ledarsidorna. Alltså det finns lite ord där. De är lite emot islamisering. De är lite emot liksom, nu så vi klarar inte integrationen och sådär. Men principiellt är de alla för fri invandring för att det är liksom, vi är humanister eller vad de kallar det för. Och de människorna, jag tror att en del av dem har röstat på Sverigedemokraterna just bara för att slänga in liksom ett stopp i migrationspolitiken. Men att de känner sig egentligen för fina för det. Och Jimmy är lite för mycket Foppa tofflor och Ålands färja. Och så att och när hon då, Alice här, hon kan ju säga det här. Hon är väldigt bra på jag är inte rasist men. Och det tycker de ju om.
Men det är fortfarande KD. Och det tycker man inte om.
Ja, men jag tror att EU mer personval.
Ja, i och för sig, det är klart.
En partival.
Och där kan det ju finnas en och annan som också undgår att ens veta om vad som händer nu och känner att Alice är en bra idé. Jag tror att alltså, det var ju många inom den här Sverigevänliga rörelsen som tog både Alice och Ivar Arpi och sådär till sina hjärtan. Det skriver hon på detfriasverige.se angående detta. Jag menar, vi såg en sån som, alltså man var så svältfödd och är väl till viss del fortfarande, för att man kan till exempel hylla ledarsidor med en gammal liksom trött sosse som på alla sätt och vis har varit antisvensk hela sitt liv. Och andra, att man tog till sig de här, och jag menar, har man inte koll på vad som händer så kan man nog tro fortfarande. Jag menar, kolla på Ann Heberlein debaclet liksom. De här människorna går inte att lita på. Alice Teodorescu och ATM går inte att lita på. Inte Ebba Busch, inte Ivar Arpi. Ingen av dem. I den större kontexten när det kommer till vad som är bra för Sverige och svenskarna.
Jag ska dra min lilla slutsats. Och jag tycker hon verkar vara en vänlig människa. Och jag tycker det är ganska synd att hon har dragits in i den här skiten. Och det kanske bästa vore för henne själv om backade.
Jag ska svara på en fråga. Det kommer en fråga där. Hur många platser har de tyska kristdemokraterna? Så jag var tvungen att dubbelkolla det så att jag inte bara så säger saker. Jag hade rätt såklart. Sverige har då 21 platser i Europaparlamentet. Tyskland har 96. Men som parti då så har de tyska kristdemokraterna 23 mandat. De tyska gröna, de här supertokiga pedofilmiljöpartisterna, de har 21. De har lika mycket makt som hela Sverige. Ni bara, EU, vi ska förändra det inifrån.
Vi är kristdemokrater.
De tyska sossarna har 16 mandat, AFD 9 mandat och så vidare. Men det som är intressant är i valet till Europaparlamentet i Tyskland så går de ju efter, då är det helt representativt. Det var därför NPD kunde få ett mandat. För de fick bara 1,3% eller sådär. Men det räckte, eftersom de hade 96 platser. Så behövde man inte mer än så för att få en plats. Så då var de tvungna att ta bort den här spärren. Som de har till exempel till förbundsdagen. Men i Sverige spelar det ingen roll, för vi har så få platser. Så att det är alltid 5% som behövs ändå.
Jag vill också, när vi pratar om votering, val och EU-parlamentet, så vill jag göra två saker. Ett, det kom en fråga väldigt tidigt i programmet. Vem som vågade rösta mot mig på årsmötet? Och det var jag själv. Och jag röstade mot mig själv av ett skäl. Det var för att jag skulle kunna representera er i EU-parlamentet. Er och NGP, som jag tydligen är officiell kandidat för. Rösta på mig i valet. Magnus Söderman. Skriv mitt namn.
Vad ska du driva för frågor?
Det återstår att se. Men ni vet vem jag är. Ni känner mig. Så rösta på mig. Nu, snart.
Kommer du få ett fett representationskonto?
Oh ja. Jag kommer anställa folk som röstar på mig.
Jag hänger med.
Ja, det är bara rösta. Skriv mitt namn på en lapp.
Jag börjar sakna Bryssel lite. Vi kanske...
du kan ju de fina platserna.
Nu kommer vi till den stora frågan. Kommer du att vara för fri invandring?
I en perfekt värld så är jag inte det. Jag kommer försöka sträva efter att vara han som är emot all invandring. Historisk, nutida och framtida. Rösta på mig, Magnus Söderman.
Vi har väl ändå historiska data sådär 30 000 år tillbaka vad gäller folkvandringar. Jag tycker vi ska återställa.
Då kom de svarthudade blåögdingarna till Sverige.
Vi ska ta en liten paus och efter det så ska vi ta dagens andra ämne, och då pratar vi om repressionen i Centraleuropa, faktiskt bland annat i Bryssel, där nationalister och invandringskritiker och barn blir hämtade av polisen för att ha uttryckt misshagliga åsikter. Men för vi satt och resonerade kring varför är det inte så här i Sverige, och kom fram till det har typ varit så här i Sverige. Mm. Mm. Och det var inte länge sedan. Jag tror att ni behöver en liten påminnelse om hur det faktiskt såg ut här för inte alls så länge sedan. Så att vi kör en låt och sen är vi tillbaka. Sådär, bensträckaren avklarad och vi är tillbaka för den andra delen av dagens Svegot denna tisdag. På fredag kommer ju en podcast ifrån oss, då inte direkt sändning utan en förinspelad podd där vi brukar fördjupa oss i ett ämne. Förra fredagen gjorde vi lite annorlunda, körde vi tre ämnen, vi tog med sig varsin spaning. Vi får se hur det blir den här fredagen helt enkelt, vi har inte riktigt bestämt oss än. Så. Men man får bara tillgång till det om man är stödprenumerant, för det är stödprenumeranter som gör det här möjligt överhuvudtaget. Så det är vårt litet tack till våra stödprenumeranter. Så får man en extra timme i veckan från dagens Svegot. Och det blir stödprenumerant inne på svegot.se/support.
Tage frågar här, Kostman, han är helt vansinnigt arg över att kavajen har rykt från mig. Jag måste bara säga att min gåspenna exploderade i pausen och skvätte upp svart bläck så att jag var tvungen att helt enkelt...
Så det här var en vit skjorta?
Det här var en vit skjorta som var långärmad.
Det händer saker i pausen kan
jag
säga.
Ja, det gör det. Jag ber om ursäkt, men jag klär också i detta.
I förra veckans direktsändning så pratade vi om Sam Melia, tvåbarnspappan som greps och dömdes till 2 års fängelse för att ha producerat klistermärken som sa typ no white guilt och sådär. Domaren konstaterade att klistermärkena, de är inte olagliga i sig. Men syftet som denna Sam har med att sprida dessa måste vara att uppmana till rashat. Mm. Och därmed är det olagligt.
Mm. Mm.
Okej, tänker vi. Ni är tokiga på den där ön. Så bara blickar vi ner mot Europa. Hopp, ni är minst lika tokiga där nere också. Vi ska titta på några exempel.
Mm.
Vi kan börja i Schweiz. Denna frihetens bastion. Folk brukar tycka att Schweiz, det är så himla bra. Man får ha vapen. Ja. Visserligen inte... Jag tror inte de har open carry, men väldigt många har vapen hemma och sådär.
Till och med militära vapen, du har ju liksom så. Och absolut, jag läser ofta bland Sverigevänner att Schweiz är någon form av liksom föregångsland.
Det är mycket folkomröstningar, det verkar folk tycka är bra.
Ja, verkligen bra. Gud vad bra att folk får säga sin röst. Säga sin sak.
Vad är det Cyclone Boom som en låt säger? Det enda bra med direktdemokrati är att det går dubbelt så fort och sabbar planeten.
Ja, precis. Och det finns all sanning i detta som sägs om Cyclone Boom. En profet vars röst vi önskar höra återigen i 2024.
Dags för en ny skiva snart.
Ja, go, boom, Matilda.
Men vi ska titta på ett exempel från Schweiz. Där är då den österrikiska identitären Martin Sellner. Vi har pratat om honom tidigare. Han är där för att föreläsa om sin bok som heter Remigration, alltså återvandring. Den här blev ju väldigt omtalad när då kom något så här underligt avslöjande om att han var inbjuden på ett möte där han träffade bland annat då AFD-politiker och också en del andra. Och han presenterade sitt koncept. Hur skulle det här kunna fungera och varför är det viktigt? Och sådär. Idag kom ju dessutom domen att han numera officiellt har inreseförbud i Förbundsrepubliken Tyskland. Eftersom att han anses vara ett hot mot den nationella säkerheten och den här konstitutionen då som de lever under.
Jag vill bara säga att jag bodde i Tyskland 2014 och skrev en bok som heter Fästning Europa. Skrev den också på engelska där jag förespråkade just samma sak.
Ja.
Ledde inte till vare sig inreseförbud, utreseförbud, fängelse eller dylikt. Så att, ja, bra Martin.
Och det är inget mot dig Magnus, men Martin har haft en större genomslagskraft på den europeiska.
Betydligt större. Det faktum att jag vägrar hålla på med engelska och tyska är ju en
men han var i Schweiz då och skulle föreläsa om den här boken. Och vi tittar på det här. Jag hoppas du som lyssnar på podcasten har möjlighet att kolla på videoversionen. Annars får jag försöka sammanfatta det efteråt. Men det är en minut och 10 sekunder. Jag ska försöka förklara vad som händer.
Inte det är inte så. Dass er Menschen macht ist. Ich auch
Det blir mörkt.
Han nu ser att det står att det red.
Han är inte av strömmen. Det här eventet är nedstängt. Ja, och publiken har inte gjort något fel, inget olagligt. Vi upplöser det här tillställningen. Och nu sätter man då handfängsel på Martin Sellner. Och förutom om hur ur lokalen. Och han förs då genom gatorna till en polisbil innan han förs till häkte eller sådär. Det här får helt enkelt att han blir alltså utvisad ur den här kantonen då. Och beläggs också då med inreseförbud. Då man anser att han uppmanar till hets och hat.
Kan vi kvarbli en liten stund vid denna fantastiska möteslokal de är i?
Alltså, väldigt schweiziskt.
Alltså, underbart.
Va? Lite alpisk.
Ja, men det är helt, tänk att hålla politiska möten där. Vilka historiens vingslag. Jag vet, du har ju det. Men jag, och då kommer jag att tänka på den här gången vi var och tittade på vår vän Marcus Folin när han var med i Kampen i Nibelungen, tror jag. Och det var också en sån där, alltså det här samlingslokalen i den tyska lilla byn. Ja. Men den här, alltså det är så vansinnigt vackert. Den var ju också belägrad. Vi kan prata om den här typen av liksom hur polisen agerar i de här länderna och vad som händer och sker. Va?
Men så nu beläggs ju Martin Sellner med inreseförbud. Nu verkar det vara den här kantonen och inte hela Schweiz. Det tar väl lite tid där. Vi får se. De har ju visst självstyre och sådär, viss autonomi.
Just det.
Det som har framkommit sen är ju att polisen har ju då utövat på, för de har då kunnat genomföra det här genom att lokaluthyraren har sagt att han inte vill ha dem där. Och det har lokaluthyraren kommit fram till efter att polisen har ringt och sagt att det är stor risk att hans lokal kommer bli drabbad av våldsamheter. Alla som arrangerade saker i Sverige på 90- och 00-talet känner mycket väl igen det här, hur polisen ringer till lokaluthyrare och lite snällt varnar dem för att det är nog bäst att du avbryter det här kontraktet. Annars finns det ju vänsterextremister och de brukar nämligen bränna ner lokaler och kasta in stenar och sånt där. Och det vill du väl inte? Men sen har det varit diskussion då, politiker i Schweiz har varit ute och försvarat det här och sagt att eftersom att Martin Sellner förespråkar återvandring, återvandring, även då tvingande återvandring för sådana som inte kan integreras i Österrike till exempel, så innebär det per definition hat och hets, och därmed är det förbjudet att tala på det sättet i det fria Schweiz.
Här avslöjar man sig lite då som politiker, tycker jag, om man säger så att det finns människor som inte är integrerbara i vårt samhälle, som aldrig kommer kunna integreras, som kommer alltid vara ett problem. Säger du att de ska ut fast de inte vill det, då är det liksom det värsta du kan säga. Inte det liksom per definition ännu värre att ni då politikerna har släppt in dem? Eller va? Jag vet inte, jag tycker det blir lite sådär. Men precis, och det är ju det här som är det fascinerande i kråksången. Just det här att där vi står just nu och sänder den här live-podd internetradion. Så, det här stället finns just för att vi visar av erfarenhet inte vill råka ut för det som man råkar ut för här, och det faktum att det har skiftat lite. Tyskland förr är Sverige idag, och Sverige förr är Tyskland och andra utav de här länderna idag, och det där får vi också som sagt återkomma till.
Vi ska titta på hur det var här, för att just nu har vi i Sverige en period av ganska mycket frihet för politiska dissidenter, så som det inte såg ut tidigare. Men vi är väl alla tämligen säkra på att det där också kommer ändra sig. Och det är därför vi tjatar om, bygg infrastrukturen nu, bygg nätverken nu, fyll kassorna nu, för att vi ska kunna stå starka. För det enda anledningen, som till exempel med NPD i Tyskland som har väldigt förbjuda, enda anledningen att de har kunnat stå i, alltså de har liksom haft oerhörda infiltrationsförsök, splittringar, de har förbudsförsöken och så vidare. Det har hänt så många saker mot det här partiet. Varför har de klarat sig? Jo, för de har byggt en infrastruktur. de har liksom massor av hus motsvarande det här, ja, och inte lika snyggt såklart och sådär, men det finns liksom massa lokaler, de har fungerande företag på olika ställen och sådär, så de har en styrka som håller ihop även när de liksom går ner och blir ett litet parti med bara kanske 500 medlemmar mot de 5000 eller 10 000 som de har när det går bra. Men de håller, då kan de liksom tuffa igång, för de har fyllt kassorna, de har stärkt infrastrukturen, och så kan man hålla ut tills liksom det kommer en möjlighet att gå framåt igen och förhoppningsvis komma ännu längre fram den gången.
För det här är jätteviktigt att förstå, framförallt ni som kanske inte har varit med sådär vansinnigt många år, just att det går i vågor. För att, jag menar, låt mig bara då berätta, ni känner till den tyska repressionen. Låt mig då bara berätta om den tiden i början på 90-talet när Gottfried Küssel och Christian Wars och Michael Kühnen marscherar på gatorna och gör i princip Hitlerhälsningar med skinhead-arméer och varenda förbjuden symbol, och det är tusentals människor. Och när media, och det finns en liten dokumentär som heter Var Heit Macht Frei, där man då intervjuar poliserna, och så står det då skinhead i bakgrunden och hejlar, och de bara, men det är ju nazister här, och polischefen där, han bara, nej, det finns ju inga nazister här, jag ser inte en enda nazist, men då står ju och gör Hitlerhälsningar, nej, jag ser inte en Hitlerhälsning, alltså så var det, och då hemma i Sverige var det lite annorlunda, och så byts det här om, va? Så att det går i vågor, just nu så har vi det väldigt bra här hemma i Sverige.
Precis, ja, och vi ska då förflytta oss lite västerut och hamnar i Belgien. Och från Tyskland i alla fall. Från Schweiz. Ja, spelar om. Vi ska in i Belgien där då en liksom väldigt namnkunnig politiker och aktivist nu också döms till fängelse. Han heter Dries van Langenhove.
Det är ett bra namn.
Är det långhuvud det betyder? Ja. Jag hoppas det.
Langenhove, han är en långskalle.
Jag hoppas det betyder det. Ja.
En riktig långskalle från
Gatt. Han har alltså dömts till ett års fängelse och över en kvarts miljon kronor i böter, 25 000 euro eller 26 000 euro någonstans. För att, och vi ska kolla på några exempel då. Han har alltså var med på en Discord-server, och för er som inte vet vad Discord är, vi kan säga att det är ett chattprogram som Telegram eller WhatsApp eller vad som helst, fast man lite annorlunda. Men, och där kan man då gå med i olika rum eller servrar, och de kan ju vara låsta för bara dina vänner eller öppet för allmänheten eller så. Han var med på en sån här server där det delades också en del skämt. Det var inte han som delade dem. Men här är då exempel från media där de berättar vad det var som det, vad de här skämten gick ut på. Bland annat då så är det någon som delar en bild på där det står, if you hold a black baby to your ear, you can hear the police sirens. Sen har du en bild på Hitler där det står, you can't be racist if there's only one race. Och sen så är det då en bild på den här chokladen som jag vet många tycker om, Ferrero Rocher. Ja. Det är man kan tycka att det här är roligt eller inte roligt, det skiter jag fullständigt i. Men han döms alltså till ett års fängelse för att ha varit medlem, alltså varit med i en chattgrupp där dessa bilder delades och inte tillräckligt tydligt sagt ifrån och försökt få det raderat.
Där är vi ju inne på liksom 1984 på steroidernivåer. Det går liksom inte att... Alltså det är svårt och det kommer bli lite värre här vad det lider. Ja. Men det är redan där svårt att förstå hur någon liksom intellektuellt hedlig människa med någon form av rättvisepatos eller överhuvudtaget en sån här mänsklig anständighet tycker att det där är en bra idé. Jag kan liksom inte... Nej.
Det finns alltså,
det är som att hämta en liten flicka från skolan liksom, för att hon... Liksom, jag kan inte se att det finns någon...
Låt oss bege oss tillbaka till Tyskland då. Vi var inne och pratade om, ja, men vi pratade om Tyskland. Där alltså då en 16-årig flicka blir hämtad av uniformerade poliser under en kemilektion. Höll hon på att bygga en bomb?
Det måste ju vara det, eller var det liksom
Breaking Bad? Observera, de var väldigt noga med att säga att poliserna inte gick in i klassrummet, utan det var rektorn. Men de syntes där utanför.
Den här flickan hade då på TikTok delat två filmer och som hade ju fått rektorn att anmäla eleven, alltså orosanmäla kan man nästan kalla det för, till polisen. Mm. Som i sin tur kommer att hämta den här flickan ifrån skolan och säger åt henne att för hennes egen skull, är det bäst att hon slutar dela den här typen utav innehåll. Det är den kortfattade versionen. Så vad var detta för något innehåll?
Nu vill vi ha bilder på Hitler och hela gänget.
Det ena var en vacker bild på tysk landsbygd där det stod att Tyskland är inte bara en fläck på kartan. Det är ett hemland eller ett heimat, hembygd. Alltså det är inte bara det var det ena. Men det värsta. Det värsta kommer nu. Och då står det så här. Smurfarna och Tyskland har någonting gemensamt. Smurfarna är blå och Tyskland också. Ja. Det här är alltså hela. Det här är hela. Hela alltet. Alltså blå, okej, bara för förklaring då. Det är alltså färgen som man använder för alternativ för Deutschland. Och sen finns det då en bild på en karta där man ser hur de växer och blir största parti eller näst största parti. Och sådär, i typ varenda förbundsland. Så smurfarna och Tyskland har något gemensamt. Båda är blå. För detta kommer polisen och för det första gör rektorn en anmälan. För det andra kommer polisen dit och säger åt flickan att det här ska du sluta med.
Och då i det sammanhanget så måste jag liksom, Vinägerboll skriver här i chatten att har vi det bra i Sverige, Magnus? Peppar, peppar, ta i trä. Och ja, det har vi jämförelsevis. Och det är det som liksom jag någonstans måste understryka med jämna mellanrum. För jag minns en tid, och nu låter jag sådär gammal igen, jag borde ha en pipa också, jag minns en tid. Jag minns när man pratade om det inte vore i sin ordning att omhänderta barn till nationalistiska föräldrar i Sverige. På riktigt i debatten, i diskussionen, poliser, socialarbetare och politiker som sa att jo, men, alltså, det handlar ju om huruvida ett barn far illa i den miljön befinner sig i. Och är det inte så att man far illa om man har till exempel nationalister eller då skinheads som var på tapeten som föräldrar. Inte för att de kanske drack en bira på lördagskvällen utan för att de var nazister. Och man pratade om huruvida man skulle kunna göra detta eller inte. Och det var en ganska stor debatt, vilket satte skräck i ganska många nationalister som hade barn. Jag var en av dem som på riktigt oroade mig över att kommer mitt politiska engagemang nu drabba mig i form av att de tar mina barn ifrån mig. Det pratade man om i Sverige på början av 90-talet. Det gör man inte idag. Det är betydligt mycket bättre att vara nationalist idag. Det är fantastiskt mycket bättre. Det är en sån jävla underbar tid att vara nationalist i Sverige idag, så ni anar inte den repression och den liksom enorma tryck som var och som ledde fram till mord som det på Daniel Wretström.
Man kan lägga till att partier som Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige, de hotas inte på något sätt av förbud.
Det går inte så i Sverige
nu, allt medan det existerar faktiskt i andra länder, bland annat Tyskland då.
Det kom en fråga där hur föräldrarna reagerar och så. Jag har länkat i chatten en intervju som är översatt till engelska i den konservativa veckotidningen Junge Freiheit, och där är en intervju med både flickan och med hennes mamma då, och de accepterar inte det här på något sätt. Och det ska sägas att det har kommit kritik också från åtminstone från konservativt håll mot rektorns agerande framför allt. Så att det är inte så att det här är liksom applåderas av alla, men det säger någonting. Och det här är ändå, och det är dessutom, det är i Mecklenburg-Vorpommern. Det är en av de förbundsländer där AFD är som störst. Det är forna DDR. Det är liksom där NPD hade 10-11%, om jag inte minns fel. Jag tror man hade två ledamöter i förbundsdagen. Jag var där på besök. Jag gjorde praktik i Sachsens parlament. Men i Mecklenburg-Vorpommern var vi där på besök. Och ja, det var spännande det också. Där satt ju Udo Pastörs bland annat.
Just det.
Och, så det är en ganska nationell förbundsland. Och det är där det sker. Inte där man skulle tänka sig i Nordrhein-Westfalen eller något sånt där.
Nej, det är verkligen så. Och man kan säga att repressionen, den går djupare. För i den här intervjun som är ganska välgjord av Jungen Schreit, så säger hon, ja men säger de, ska du, vad sa du till polisen då? Jag sa att jag ska sluta göra såna här videos. Men varför det? Vill du inte stå på dig? Nej, för de tas alla bort från YouTube ändå. Så det är ingen mening att fortsätta hålla på med det. Vilket betyder att det inte bara polisen eller rektorn i det här fallet som nästan agerar aktivister. Utan det är även YouTube i maskopi med andra. Då, och kanske i maskopi med regering och riksdag i det här fallet. Eller någon annan myndighet. Så repressionen går ju väldigt, väldigt djupt.
Mm. Ja, som det var en gång i Dalarna, 90-talet, när polisen och vänsterextremisterna samarbetade för att vänsterextremisterna AFA skulle kunna ge sig på nationalister. Ett samarbete som vi avslöjade och förstod var på riktigt. Den typen av saker som... Ja, man levde under.
Jag kan bara säga då, när det gäller den här 16-åriga flickan, som att det här blev ju väldigt omtalat. Nu kommer ju snyftartiklarna såklart om att rektorn har fått, har fått hot på internet. Han är bara beredd att förstöra liksom 16-årig flickas liv för att han ska vara så jävla politiskt korrekt. Herr Zimmermann. Och nu så är det så synd om honom att han ska liksom gråta ut i media. Så så, okej, det är ju din...
Finns det en enda fråga om varför han gjorde som han gjorde? Finns det en enda?
Jag tror inte, det är ingen intervju i den här artikeln vad jag såg. Men man konstaterar här att rektorn hade kunnat gjort annorlunda och sådär. Såklart. Men det finns ju andra sätt då. Men det är så här, generellt sett, det här pratar vi alltså om Tysklands ibland största men ofta näst eller tredje största parti i undersökningarna. Och att man då delar, alltså det finns ingenting, hade det varit nu, det är ju olagligt i Tyskland, så hade det liksom varit något så här att hon hyllade Hitler och sådär, då hade jag förstått reaktionen, för det är olagligt och så. Men det är alltså Tysklands, ett av Tysklands största partier, som det verkligen bör få på, men är näst störst. Och vad är det ens, det är så jävligt.
Men man kan ju gå ännu längre. Jag menar, om man bara bollar lite med den här videon, skulle man kunna tänka att ja, smurfar är blåa, de är lite löjliga, Tyskland har blivit ett löjligt namn. Man skulle alltså kunna se det som en kritik av att folk röstar på AFD, men istället så är det bara nej, hon menar något illa, hon måste gripas, hon måste ja, det är obegripligt, men, som du säger.
Och som nu kommer in de här frågorna då, är det liksom bättre i Sverige och så här, det är mycket bättre i Sverige just nu. Och det är det som lite är poängen här, att det var en tid när det var i stort sett omöjligt för nationalister att anordna öppna evenemang, alltså att hyra en lokal och säga att vi ses här, då ska vi berätta om våra idéer. Så som alla andra partier och alla andra rörelser har kunnat göra. Vänstern, alltså man säger då extremvänstern, man ska kalla det för den autonoma vänstern, de kunde oftast göra det i kraft av två saker. Ett, de hade en egen infrastruktur. Jag menar, Café 44 var ett sånt och är ett sånt samlingsställe på Södermalm till exempel, men de hade andra saker också. De hade det här cyklopen i Högdalen och lite annat sånt som jag tror den kom lite senare, men 2005 eller sånt. Men sen hade de ju ofta dels möjlighet att boka typ Folkets hus och liknande, och inte minst så hade de ju de här frontorganisationerna som skulle låtsas vara hyresrättsaktivister eller djurrättsaktivister eller Amnesty eller vad det var, men det var samma personer och då kunde de hyra lokaler i det namnet och sådär. Så de kunde arbeta på ett helt annat sätt. Medan vi så fort, alltså jag minns första gången jag fick uppleva det där som jag sa, som var med Sellner här. Inte att polisen stormade in och grep mig, men däremot att man har hyrt en lokal. Man har inte gått ut med var den är, men polisen har vetat i vilken region man ska vara. Så de har alltså suttit och ringt runt till lokaluthyrare i den här regionen tills de har hittat rätt. Och då har man kommit med de här dåligt förtäckta hoten. Om att om du inte avbokar det här så kommer det, liksom, då kommer det komma ut till vänsterextremister. Och du kan se vad de har gjort här. De har eldat upp det här och de har gjort det. Och då blir de livrädda och avbokar. Och i dagsläget, det är klart att det fortfarande är svårt för en del att boka lokaler. Men SvebTV har blivit avbokad från Skansen och vad det nu var för någonting. Men det går fortfarande inte att jämföra med hur det var då. Och det var en liten del av det. Det största var ju den politiska förföljelse som man utsattes för. Inte, och nu menar jag inte från liksom autonoma vänsteraktivister, för det är en sak. Utan från media, från polisen och så vidare. Ibland kändes det som när man, att man hade liksom husrannsakningar hemma hos sig bara för att de skulle visa att de kunde. det var så här, jag hade 4 stycken på vad, 1,5 år eller någonting. Mm. Och då en kunde kopplas till liksom en, vad jag förstod, en pågående utredning. Resten visste jag inte ens vad det handlade om, utan det var så här, nu ska vi bara vända upp och ner på dina bokhyllor liksom.
Nej, och för att inte tala om skolan här tidigt, alltså slutet på 80, början på 90, för det är något som händer där också. Under 80-talet så har det varit lite bättre, man har kunnat ha lite konserter och lite möten. Det har liksom gått i vågor som sagt, men 90 där någonstans, när vi pratar om det här, jag brukar ofta säga det, ja men vad fan, man får inte ens sjunga liksom Du gamla du fria på skolavslutningen, och folk tittar på mig som att jag är en idiot, för att det gör man ju, det viftas med flaggor och du vet, ja just det gör man ju nu för tiden, för att då för tiden så minns jag, och jag var med om det, att den svenska flaggan var en problematisk symbol. Knappt i idrottssammanhang. Hade du en svensk flagga, då var du rasist. Mm. Då var du nazist. Det var alltså det var så pass förknippat med det. Så att det var förbjudet på många platser, i skolor och liknande.
Och vi pratade också om det här med skolfotografierna. Mm. Där alla typer, och för er yngre då, förut inne så hade man skolkatalog. Alltså det gör man inte längre, det finns inte längre. Nej. Det finns ju människor som inte, alltså i massa illegala invandrare så kan man hamna på bild då ju.
Ja, just det.
Men så man har slutat med det nästan överallt. Men då var det var en stor grej, skolkatalogen varje år. Då kunde man kolla, spana in alla snygga tjejer, grannklassen och sådär. Men och kolla, vad hette hon egentligen? Hon pratar inte med mig. Nej, men och då var det förbud för till exempel en torshammare. Alltså en symbol med väldigt långa anor i vårt land, som inte var hets mot folkgrupp eller så, som också var en lag som förstärktes på 90-talet med symbolförbud och så. Utan som de bara bestämde då egenhändigt. Människor som hade liksom tröjor, så här Ultima Thules tröja med texten till svenska nationalsången, fick inte ha på sig det. Människor vars bilder i efterhand retuscherades, och de liksom lade in andra motiv och sådär. Det var sånt som pågick då. Och en del av det här finns kvar. Men om du jämför med, för på den tiden så hade man mycket mer rörelsefrihet i Tyskland.
Mm. Ja, precis som vi var inne på.
Ja, just det.
Och nu,
efter murens fall.
Ja, och nu så ser vi liksom en vändning. Och nu gör ju tyskarna det extra effektivt för att de är tyskar.
Ja, visst är det så.
Men, och det är därför när vi tjatar om det här, att det är så farligt nu när den här regeringen går in och avskaffar föreningsfriheten. Det är för att även om alla, ja men vadå, vill du ha terroristiska muslimer här eller? Nej. Men jag vet också vilken dörr ni öppnar. Mm. Och hur det här sen kan användas. Och speciellt de här lagarna som blir gummiparagrafer. Mm. Där man ska då så här, terroristorganisation eller hot mot rikets säkerhet. Eller hot mot liksom Sverigebilden eller vad de nu har för någonting. Riksintressen var det pratade om senast. Mm. Den typen av gummiparagrafer kommer förr eller senare användas mot en framväxande nationell opposition.
Mm.
Och därför bör vi liksom hålla den typen av lagstiftning stången så långt det bara är möjligt.
Mm. Nej, men absolut. Ja. Visst är det så. Nej, men och sen det här, det politiska, alltså hur det lät från politikerna. Vi pratade om det här mordet på Daniel Redström 20 och 2000. Som liksom som föregås av att då en statsminister pratar om att nationalisterna ska krossas, vi ska krossa dem och så. Du har ju alla de här filmerna som kommer, jag menar, Vinterviken och Natt på 807 och Stockholms, jag kommer inte ihåg vad alla heter där, skinnskallar och nationalister utmålas som liksom packet, över alla pack och ganska så här, fullständigt korkade och liksom efterblivna, medan då utlänningarna är liksom fantastiska människor. Du har en otrolig, för att jag menar, jag minns i början när man var ute och demonstrerade, så folk hade balaklavor på sig, man hade alltså jävla masker när vi gick i demonstrationstågen. Det var ju för att vi inte ville bli, för vi visste vart det barkade hän. Jag menar, Sverigedemokraterna, jag minns jag satt vakt åt dem på Scandic Hotel i Södertälje. Fick vi liksom, för att året innan hade AFA stormat dem och kastat in liksom, och liksom spöat upp dem på mötena. Ingen brydde sig. Alltså, allt det här var liksom en helhet. Vissa saker är kvar idag, absolut. Men vi har ju till exempel slaget om Brottby som det kallas. Där polisen går in för att man spelar musik. Så går man in och slår sönder människor och en lokal och där slogs man tillbaka. Mm. Men det var liksom en reell verklighet. Det finns också roliga dokumentärer om det här där poliserna går in och liksom stänger av och stänger ner. Som man gör. Det händer knappt idag. Alltså vi har en levande scen. Musikscen. De som gillar den typen av musik. Det finns konserter hela tiden. Där inte detta sker. Så att ja, skillnaden är markant, men det kommer komma igen. Och som Dan inne på, varför köper vi det här huset? Varför ska vi till? Varför ägnade Fria Sverige och vi så in i helskotta mycket tid åt de här sakerna? Jo, för att vi vet vad som komma skall. Och de som förstår detta gör bäst i att ta rygg på det projektet och bygga för framtiden. För snart är vi där igen. Och då står man antingen och kliar sig i huvudet, vad är det som händer? Eller så har man varit liksom förutseende, vilket vi är.
Mm. Ja, och det var ju sen när vi började prata om det här med svenskarnas hus och så vidare och liksom lägga planerna för det, så var det ju med minnet av hur svårt det var att organisera en nationell opposition som på den tiden, som jag kommer ihåg, också hade medvind på många sätt. Det här är ju alltså det är då när Salem drar över 2000 människor i en sån stor manifestation som är så bespottad av media och så vidare. Jag hade inte sett någon liknande från den skandinaviska nationalistiska rörelsen sedan andra världskrigets slut i den storleken. Och det var liksom, så det fanns den här medvinden, men det var svårt att organisera det vidare för att vi inte hade de här möjligheterna och att repressionen var så pass hård. Mm. Och det är samma som när jag talade om NPD där tidigare. När vi har möjligheter att fylla på kassorna, utöka vår infrastruktur, bygga de här nätverken ganska ostört. Jag säger ganska, för att det händer fortfarande, folk blir med bankkonton, vi har alla de här sakerna sker. Men så länge vi kan göra det, då måste vi fokusera på att göra det, för att vi vet att det här går i cykler. Men det betyder också att nästa gång det kommer en ordentlig puff medvind, och efter 20-30 år i den oppositionen så vet man de här cyklerna, att de kommer och går. Och då gäller det att vi har en mycket bättre infrastruktur på plats för att kunna facilitera den här rörelsen som då kommer svepa fram. Och inte liksom fastna i att fokusera på fel saker idag eller sitta och sura över att någonting går emot oss eller så, utan använda den här tiden, för att det kommer bli det kommer komma bakom Sverigedemokraterna och så vidare, för det är lite av ett eget djur idag. Det kommer komma en betydligt mer liksom etnonationell eller radikal eller vad du vill kalla det för rörelse som kommer få ett ordentligt uppsving inom den närmaste 10-15 årsperioden. Och då måste det kunna finnas en infrastruktur för den här, för att kunna organisera sig. Så att det är det vi bygger nu.
Men tänk när posten stängde ner våra liksom, postboxar. Gick inte att ta emot post. Nu har vi ett hus med en skylt och en brevlåda. Går alldeles utmärkt att ta emot post. Man kan komma och svänga förbi här. Vi hade liksom hemliga möteslokaler runt om i Sverige. Vid varje givet tillfälle så blev liksom vi av med dem och så vidare. Nej, så att det är verkligen som du säger där då, mycket värt att ha i åtanke.
Ja, har du något du vill tillägga, Jalle?
Nej, inte idag. Jo, förresten, jag vill tillägga en sak. Yes. Och de var väldigt stolta i chatten över att ni kan säga Schweiz. Och här har jag också bevisat att jag klarar det. Ja. Och då satt jag och tänkte på det här, vad är det där för konstig grej? Jag menar, är det inte svårare att säga Schweiz?
Jo, jag tycker också Schweiz. Att det är svårare, för att det blir fel. Men det är som att svenskar är svårt att säga schnitzel. Många säger snitzel eller snitzel.
Snitzel.
Snitzel har jag hört ofta.
Snitchell.
Snäll.
Konstigt. Men hur vill du säga Schweiz? Schweiz. Eller Schweiz. Det måste vara ännu svårare.
Schweiz.
Soldaten Schweiz.
Soldaten Schweiz, ja. Österreich.
Eller som riktiga nazister ska säga, Ostmark.
Ostmark. Oh, mycket vackrare.
Det var.
Finns det Nordmark, Västmark, Ostmark och...
Det räcker så.
Det räcker med Ostmark.
Ja. Jag vet inte, jag tycker att allt verkar vara öst i den här. Det är Ostpreussen, Ostmark.
Ja, det är, man ser vart de är orienterade mot.
Ja, man.
Auf Wiener Schnitzel. Hörrni, Då gör vi så här att vi tar och avrundar det här programmet för idag. Kul med så många som varit och tittat och lyssnat. Och vi hoppas ni är tillbaka nästa tisdag. Eller redan på fredag om ni är stödprenumeranter. Glöm inte att bli medlemmar i föreningen Det Fria Sverige. Engagera er och var med och bygg den här infrastrukturen, de här nätverken. Fyll de här kassorna så att vi är redo när stormen kommer. För då, när ni gör det, då blir det. Vad blir det då?
Vapen och sprit.